varför ska vi hålla på och hålla masken och liksom vara tuffa inför de som är våra nära? Det finns väl ingen anledning. Det coola är att våga visa sig lite svag och kanske till och med erkänna att jag vet inte allt om det här. Hjälp mig. Det är att vara modig på riktigt.
Det är bra att prata pengar. Pengar, pengar, peppen.
Hon är pengaproffset som brinner för att hjälpa människor få ordning på sin ekonomi. För det svenska folket är hon kanske mest känd som programledare för Lyxfällan. Det hon handfast vägleder människor som står på randen till ekonomisk kollaps att ta tillbaka kontrollen över sina liv. Utöver programledare, coach, föreläsare och författare är hon också ambassadör för pengapeppen. Något vi är otroligt stolta över. Jag heter Moa Tyborn och du lyssnar på Pengapeppen-podden. Välkommen Magdalena Kowalczyk.
Tack så mycket Moa, fint att vara här igen.
Superkul att ha dig här. Jag har ju haft äran att känna dig i några år nu, men för de som inte gör det, berätta lite kort, vem är Magdalena?
Ja, men Magdalena är en dam i sina bästa år som har använt sina fysiska kroppsliga muskler i ganska många år i livet, men som nu på ålderns höst lite grann använder den muskeln som sitter högst upp på kroppen, nämligen hjärnan. Och precis som du sa, jag har ju programlett Lyxfällan nu. Det är hela 6 år. Jag är inne på mitt 7:e år som precis har börjat sändas i rutan. Och så har jag under de åren sett hur väldigt många människor mår dåligt över att de inte förstår hur det funkar med pengar och inte får sin ekonomi att gå ihop. Och det har gjort mig så himla himla frustrerad och jag vill ändra på det. Så att därför är det så fint att ha partner som exempelvis Pengapeppen som vill samma sak som jag. Att folk ska få det bättre ställt ekonomiskt.
Eller hur? Och jag tänkte faktiskt att vi idag skulle köra ett litet ekonomi-ABC.
Låt oss!
Ja, och då tänker jag att vi ska gå igenom de absolut viktigaste sakerna som man behöver ha koll på för att få en god och sund ekonomi. Men också titta in lite på fallgropar. Hur ska man tänka och vad ska man göra för att undvika och hamna i en ekonomiskt tuff situation? Och du har ju faktiskt precis skrivit en bok om just det här.
Ja,
berätta.
Det har jag. Och anledningen är, precis som du säger här, så här, vi måste gå igenom grunderna, vi måste gå igenom alla fallgropar. Det här är någonting som vi i Sverige alla borde lära oss. Samtidigt så ser vi ju att väldigt många behärskar inte grundläggande begrepp som ränta eller framförallt vad händer om jag inte kan betala mina räkningar. Vad behöver jag prioritera? Hur ska jag gå tillväga? Och så kan det kännas kanske lite pinsamt att man inte känner till de här sakerna. Och man skulle gärna vilja lära sina barn, men man har ju själv inte kunskapen. Så att det blir liksom en tråkig utveckling. Mm. Att så här, ingen pratar om ekonomi. Alla behöver prata om ekonomi. Så att då bestämde jag mig tillsammans med min medförfattare Husse att leverera den här lektionen som alla behöver. Och det blev boken som dina pengar vill att du ska läsa, eller som jag kallar den i en undertitel, allt du behöver veta för att inte hamna i Lyxfällan.
Om vi börjar från början då. Vad ska man göra för att få en grundläggande koll på sin ekonomi? Vad är det absolut viktigaste?
För att få koll så finns det ju numera massvis med appar. Alltså de flesta banker erbjuder ju en översikt över vad går det åt pengar till. Och kollen på ekonomin som man behöver, det är egentligen i sin allra enklaste, mest grundläggande form, det är att man inte spenderar mer än vad man får in. Den grundläggande kollen gör ju kanske att man inte får en superduper ekonomi, men den garanterar att du slipper bekymmer, vilket ju så många drabbas av idag. Man skulle kunna titta på ett vanligt ekonomiprogram på Viaplay till exempel, så tar man inspiration av ett moment där som vi kallar för en budgettavla, där man räknar samman allting som man har in i sitt hushåll och så ställer man samman allt som går ut ur hushållet som man faktiskt inte kommer undan, som är, ja, men du vet, transport och matkostnader och boende förstås. Och sen så får man ju vara lite rak med sig själv också, så måste man ju gå igenom allt det där som man har unnat sig lite extra, alla nöjesabonnemang man har, alla prenumerationer kanske. Man gör den sammanställningen och sen är det en väldigt, väldigt enkel plus- och minusövning. Och det enda man behöver göra för att ha grundläggande koll, det är att den här ekvationen inte summerar till någonting negativt. Mm. Det är det enda. Det är den grundläggande kollen.
Så nummer ett, skaffa dig koll genom att göra en superenkel budget.
Ja.
Mm. Och vi kommer ju gå igenom ganska många begrepp här idag. Och budget är ju kanske det första då som man behöver liksom ta tag i. Budget kan ju för många låta lite tråkigt.
Ja, visst låter det tråkigt. Så himla osexigt och vuxet och präktigt, ja, och sånt där. Men man skulle kunna vända lite på bara sitt sätt att se på det. Och betrakta budget som ett sätt att planera så att man använder just sina egna pengar på ett sätt så att livet blir som allra, allra roligast för just dig utifrån vad du tycker om.
Och då är vi inne på nästa ord, prioriteringar.
Just precis.
Vad ska man prioritera?
Man ska hålla isär först och främst att vissa saker kommer man tyvärr inte undan. Många unga kanske inte tänker på att så här, ja, man måste ha försäkringar. Det är läge att anmäla sig kanske och betala för ett fackförbund, A-kassa kanske, allt sånt där. Det måste man betala. Så när man har sammanställt alla sina kostnader som löper varje månad och sen så har man lagt undan lite till sitt sparande, då ser man ju exakt hur mycket pengar har man att leka för utav sin lön när den är skattad och klar. Och den lilla lekpotten, den får man fördela precis som man vill. Det är privilegiet med att vara vuxen och ha en lön och som man har jobbat ihop. Man får göra precis som man vill. Men om det är så att man kanske inte har en direktörslön och så gillar man en massa olika saker, då kommer man behöva tänka efter. Vad tycker jag är allra roligast? Vad gör mig och min familj allra, allra gladast? Är det semester? Eller är det att ha ett husdjur? Eller är det, vad vet jag, ett par nya skor? Ja, det är klart man ska unna sig. Men man kanske inte har råd med alla de här sakerna samtidigt. Och det är det som är att prioritera. Att välja vad som är viktigast och välja bort det som kanske inte är lika viktigt.
Och det är ju det som är så fiffigt om man börjar med budgeten. För då får man ju faktiskt översikt över hur stor lekpeng man har.
Exakt. Och sen så är det också den bistra verkligheten som man kanske måste hacka i sig. Och det är att man har inte per automatik rätt till allt man tycker är kul hela tiden jämt. Så funkar det tyvärr inte att vara vuxen. Utan man har rätt att leka för de pengar som man har kvar. Men räcker pengarna bara så långt, ja, då kommer du behöva säga nej.
För där har vi ju ändå ett, kanske inte längre så nytt fenomen, men det finns ju idag en väldigt stor möjlighet att köpa först och betala sen.
Exakt, vilket då möjliggör exakt raka motsatsen till det jag just pratar om. Jag hävdar ju att man måste säga nej till sig själv eller sina barn eller sin kompis ibland. Men om man då blir bombad med erbjudanden som säger, hörru, kom igen Moa, unna dig lite, då blir det ju svårare. Så är det förstås.
Och så har vi ju ett samhälle idag där man påverkas ganska mycket av en social press. Både av influencers och annat på social media, men kompisar såklart och andra i ens närhet som kanske har, upplevs ha saker som man inte själv har råd med. Hur ska man tänka?
Det är så pass enkelt att man ska använda sin egen hjärna kring sitt eget liv. Vad en influencer gör eller inte gör och har och inte har, det är den människans ensak. Och vad grannen har och inte har eller kompisarna i klassen, det är deras ensak. De har förmodligen annorlunda förutsättningar än vad du har. Din enda uppgift är att se om ditt eget hus och sköta dina pengar och spendera dina pengar på ett sätt så att du kan stå med ryggen rak och sova gott om natten och veta att du aldrig kommer råka illa ut.
Mm. Och som vuxen kan man ju förstå den här ekvationen. Det är ju svårare kanske som förälder att förklara det för sina barn. Vad är ditt bästa tips där?
Jag tror att man gör sina barn världens tjänst genom att man berättar för dem just precis det jag sa. Att dina kompisar och deras föräldrar, de har jobb på det här sättet. De jobbar med så och så mycket och de jobbar så här mycket. Och då väljer de att köpa de här grejerna för det. Vi i vårt hushåll, vi jobbar på ett annat sätt. Vi, mamma och pappa, har andra jobb och vi prioriterar också andra saker. Bara att liksom inpränta det beteendet att så här, det är inte relevant att jämföra sig med alla. För vi är alla olika. Mm. Det tror jag är ett bra tips. Hur gör du, Moa?
Nej, men jag tror att du har jätterätt i det.
Yes.
Men det handlar ju väldigt mycket om att sätta fokuset i sin egen kontext och i sin egen familj. Man vill lära sina barn Man vill lära dem att förstå, man vill lära dem att då både vad det innebär att hushålla med sina pengar, men också att man måste vara medveten om vilka val man gör utifrån de prioriteringarna man har i sin familj.
Jag tror helt klart att det är att föredra att säga nej oftare. Av olika dåligheter här så är det helt klart bättre att inte inpränta i dina barn beteendet att man alltid unnar sig, att man alltid kan lyda alla impulser.
Prioriteringar är jätteviktigt, och sitta ner, involvera sin familj oavsett om man har barn eller inte barn, bo själv, ha en sambo. Göra alla som är i hushållet medvetna om vilken situation,
ja, precis. Situation man kan har. Ju fatta vissa beslut gemensamt. Man kan sitta sig och ha någon slags stormöte och konstatera att så här mycket pengar har vi, kommer vi kunna lägga undan. Nu har vi att välja mellan då ett ridläger eller en semester hit och dit eller en ny bil, vad vet jag. Så får vi alla fatta beslutet gemensamt, så får alla argumentera det och därmed göra den här praktiska övningen att prioritera tillsammans.
Jätteklokt. Vi har ju pratat om först och främst att man behöver få koll på sina pengar. Och det får man genom att göra en budget, och sen måste man fundera över vad man prioriterar. Men sen så kom det lite många sådana här erbjudanden på saker som man inte sa nej till. Och så köpte man kanske någonting för mer pengar än man hade råd med på just avbetalning.
Just det, och sen kom räkningen nästa månad när man hade varit sjuk eller kanske inte fick så mycket lön som man trodde, så att pengarna räcker inte till.
Och pengarna kanske räcker till, men de kanske inte räcker till. Men innan man går in i det här avtalet, vad är det som är det allra viktigaste att sätta sig in i?
Jo, allt som oftast när man köper någonting för att betala det senare istället för att betala direkt, så kommer ju det med något slags villkor. Det kan ju ofta stå till exempel att det här är räntefritt i 14 dagar.
Och det låter ju fantastiskt.
Ja gud, man älskar ju ord som fritt eller gratis. Det låter så härligt och problemfritt. Eller bekymmerslöst i största allmänhet. Men vad man för det första ska vara uppmärksam på, det är att så här, det kan ju finnas någon annan, det kan finnas en uppläggningsavgift och det kan finnas fakturaavgifter och sånt där. Så att inte helt sällan så är inte någonting gratis, utan det kommer kosta dig mer pengar sen. Men framför allt, och nästan ännu viktigare, att det är så här, okej, ponera nu att man lever lite från lön till lön, att man vet med sig att jag brukar inte ha jättemycket pengar över i slutet av månaden. Och så händer det där, Moa, precis som du sa, att tusan också, jag har köpt lite för mycket grejer. Det blev för många fakturor, jag har inte råd nu. Vad händer efter dag 14 eller efter dag 30 när en ränta faktiskt börjar ticka?
Och vad innebär det där? Du får 30 dagar räntefritt och sen kommer räntan igång. Vilka ränta?
Precis.
Hur mycket pengar blir det av den här räntan?
Då ska man börja med att konstatera så här, vad är ränta för något egentligen? Ränta är kostnaden för att låna pengar. För att få hem en vara idag och betala för den sen, det är ju faktiskt att man har en förlånade pengar fram till att du har betalat av den. Och det räknar man som en procent av det man har lånat för, eller av det som den här varan eller tjänsten nu kostade dig. Den brukar anges i hela år, men det vet man inte. Det får man också titta. Från och med dag efter den här sista räntefria dagen så börjar det ticka en ränta, en procent, på det som du är skyldig helt enkelt. Det kan gå ganska snabbt. Därför att, säg så att du har inte ens råd att betala månaden efter heller. Månaden efter så ska du inte bara betala ränta på den här grejen du har sålt, utan den här, det du är skyldig har ju vuxit med räntan från förra månaden också. Och så fortsätter det att växa sånt där. Och det är det som kallas för ränta på ränta-effekten. Att det blir, din skuld blir liksom lite som en bulldeg. Att den sväller i flera ledder istället för bara lite, den ökar lite grann. Så att ju längre tiden går, desto snabbare ökar din skuld.
Och ränta på ränta kanske man oftast förknippas med sparande och att man får en positiv effekt av räntan. Men här när vi köper förlånade pengar så får vi en exakt.
När man är den som är skyldig så jobbar den här effekten emot dig lika mycket. Så därför, om man tittar på avbetalning, så ska man ha väldigt klart för sig hur pass betalningsfri eller gratis är den här avbetalningsplanen egentligen. Vad finns det för eventuella avgifter? Och sen ska man också titta på För ofta så anges en ränta i så kallat nominellt värde, det vill säga vad är det för procent på bara själva beloppet som du är skyldig. Men den här, om man lägger på just alla avgifter, det kommer en startavgift, det finns aviavgifter, trots att bolag inte längre skickar fysiska faktiskt papper längre, så kan det tillkomma aviavgifter och bluttamblä, allt möjligt. Och det som är mer intressant för dig att hålla reda på, det är så här, men vad kostar det här mig totalt då som procent av det jag är skyldig? Och då kallas det för effektiv ränta. Det betyder liksom allt inräknat. Vad får du betala för ränta? Då ska man titta på den effektiva räntan. Och känner man sig inte bekväm med att kunna betala inom de här 14-30 dagarna, då är det allra säkraste att bara låta bli och vänta tills man har de pengarna, om man känner att man inte är helt hundra på vad man gör. För att det kan gå fel, det är inte värt den risken.
Och sen är det ju många som använder såklart den här typen av betalningsmöjligheter för varor man köper på nätet kanske. Man vill kunna klämma känna lite på varan, se att man faktiskt fick hem den innan man var tvungen att betala. Men då är det viktiga här, som du säger, att man har koll på hur lång tid hade man avgiftsfritt eller räntefritt då. Och att man följer upp det, att man inte glömmer att man hade den där fakturan liggande så skvalpande. För då kommer man snabbt in i ett läge där räntan börjar ticka.
Det stämmer, och då vill jag tillägga en grej som är på ett mer psykologiskt och mellanmänskligt plan. Och det är så här, ja, vi tycker att det är skönt att få hem sin vara och känna och klämma. Men i vårt undermedvetna så finns det en mekanism vars namn jag tyvärr inte minns just nu. Men det handlar om att vi fäster oss vid saker. Om vi får hem en vara, vi tar hem den på öppet köp, eller vi får hem den i ett kuvert på öppet köp, så kommer vi i större grad att sitta kvar på den här varan. Mm. Även om vi kanske på något plan vet att nej, det här var inte så bra, eller jag har inte råd med den här egentligen. Mm. Men vi har byggt upp ett hinder för oss själva att lämna tillbaka den. Och det här vet ju handlarna om, förstås.
Så tipset där då, för att inte hamna i situationen att man lockas och köpa saker som man kanske egentligen inte behöver.
Det är väl att inte gå loss med allt man tycker är kul i sin varukorg. Jag har fått höra jättebra tips av människor som jag har träffat i Lyxfällan, som jag sedan har haft sådana här återträffar med, som berättar att nej, de fortsätter att fönstershoppa på nätet. Men de fyller sin varukorg och sen går de därifrån. Sen går de och nattar barnen och vad det är och gör någonting annat. Sen loggar de in kvällen därefter och då har det där som akuta köpsuget lagt sig.
Så impulsstyrning.
Testa att göra det. Kontrollera dina impulser. För att det är väldigt mänskligt och jobbigt att hålla på och skicka tillbaka. Jag fattar det. Så att det gäller att liksom hela tiden bädda för sig själv för att undvika hindren.
Inte luras in i köpfällan.
Nej.
Det finns ju också någonting som heter buffert. Hjälp mig förklara.
Ja, det är ju också ett ganska snustort ord. Men en buffert egentligen är, tycker jag, den bästa försäkringen mot att aldrig hamna i mitt program. För faktum är att livet händer. Ibland så går en visdomstand sönder och diskmaskinen går sönder och värmepannan samtidigt. Lever man då från lön till lön med liten marginal, ja då är man ju, då har man inget val. Man måste ju fixa visdomstanden och man behöver den nya datorn eller vad det nu är. Och då har man inget annat val än att kanske ta ett lån eller köpa den på kredit på en avbetalning, och sen blir allting dyrare. Så en buffert är din bästa huvudkudde i bemärkelsen du ska veta att om datorn går sönder så ska du kunna betala den för dina egna pengar. Och så här, generellt brukar man prata om att ett önskescenario är förstås att man har 2-3 månadslöner undanlagda. Det har vi inte alltid. Men bara att göra rutinen att just när man gör sin budget och planerar sina pengar, att alltid automatiskt så fort lönen kommer in på kontot dra åtminstone ett par hundralappar och lägga i sin lilla imaginära skattkista för den där regniga dagen när allting skiter sig. Det är ett sånt himla bra knep som jag önskar att alla gjorde.
Jag älskar din liknelse med skattkistan. Men om det nu är så här att jag lever verkligen från lön till lön och känner inte att jag har inga pengar att avvara, vad gör jag då?
Alltså rent praktiskt så är det ju bara att du köper lite mindre godis den månaden. Och så tar du en hundralapp om det är bara det du klarar. Och så lägger du in det i din buffert. Alltså känslan av att ha det kommandot över dina egna pengar är guld värd.
Superbra. Man pratar ju ofta om de här små utgifterna, abonnemangen, streamingtjänsterna, kaffelatten på stan, vilket ju kan kännas för de allra flesta lite absurt, för det är ju bara 50 kronor här och 200 kronor där. Vad skulle du säga att man på generell basis skulle kunna spara varje månad om man började bara se över det och kanske tog bort det där onödiga?
Ja, men man kan ju börja i andra änden och istället så gör man faktiskt det där engångsjobbet som det innebär att sätta samman vad har du för inkomst i ditt hushåll, vad går ut på stora poster som boende, mat och transport. Du drar undan lite för ditt sparande. Sen ser du så här, aha, vad har vi kvar nu då? Så får man fundera så här, ja, nej men jag är en sån, jag älskar att fika. Ja, då får man avsätta en medveten planerad tusenlapp för det. Om man tycker att det är värt att dricka latte för 1000 kronor i månaden. Men då får man ju räkna också, ja, det innebär att 20 latte, ja, 50 kronor, det är det jag har råd med. Då kommer jag behöva välja bort någonting annat. Jag unnar alla att göra de sakerna och äta och dricka de sakerna som gör att man trivs. Men man måste säkerställa på förhand att man har råd. Och jag lovar, som en bonus så kommer den där latten smaka lite godare. Du kommer aldrig känna att jag drar kortet och så vet jag inte om det funkar. Det är inte en trevlig känsla. Äg ditt liv istället. Var den som sitter i förarsätet och bestämmer istället för att sitta och kura ihop och hoppas att det håller.
Vi pratar ju väldigt mycket om budget. Vi var också inne på alldeles i början att det kan kännas lite jobbigt, lite skämmigt, kanske nästan till och med lite tabu att prata om sin ekonomi med andra, till och med de man lever med. Vi har gjort undersökningar på det och det är ju skrämmande många som faktiskt aldrig ens pratar med sin partner om alla sina inköp och vilken ekonomisk status man har. Om man har gjort sin budget nu då, så får man ju den här uppställningen. Det här lägger jag mina pengar på. Det kan ju ändå vara lite svårt att kanske rensa där man tycker att det här undrar jag mig och det här vill jag väl gärna ha. Skulle det kunna vara liksom ett tips att ändå våga plocka in någon utifrån för att få lite mer ett annat perspektiv på sina egna utgifter?
Såklart, jag tycker det är ett jättebra tips. Tänk, man hugger en kompis som med största sannolikhet klår sig i huvudet över samma saker som du. Och så leker man kontor tillsammans. Mm. Man hjälps åt. Jag kollar på dina grejer, Moa, och ger liksom mina råd. Och så gör du samma sak för mig. Så är två hjärnor garanterat bättre än en. Och jag kan tycka också någonstans, om inte vi börjar prata om det, hur ska vi någonsin vända den här skutan då? Och jag är ganska säker på att om man är den första i sin vänskapskrets som säger, hörni, vet ni, alltså jag vill jättegärna följa med och fika eller gå ut på krogen ikväll, men alltså jag har inte råd den här månaden. Kan inte vi hitta på något annat? Alltså jag lovar att hälften av det här gänget minst kommer tycka, åh gud vad skönt att du sa det. Jag känner precis likadant. Så här, varför ska vi hålla på och hålla masken och liksom vara tuffa inför de som är våra nära? Det finns väl ingen anledning. Det coola är att våga visa sig lite svag och kanske till och med erkänna att jag vet inte allt om det här. Hjälp mig. Det är att vara modig på riktigt.
Grabba tag i en kompis eller en familjemedlem eller någon du har väldigt stort förtroende för. Och kanske ta det här som en liten läxa då.
Ja, och jag vill också säga till dig som eventuellt känner att du inte har kläm på så här, hur gör man sin budget eller varför gör jag en buffert och hur funkar det med ränta. Det är ingenting att skämmas över. Det är inte konstigt att det kan kännas krångligt.
Nu var det ju så att vi hade köpt lite för mycket för de där pengarna vi inte hade. Och så fanns inte pengarna månaden efter heller och inte månaden efter det. Vad händer nu?
Jo, men om man inte betalar i tid för på sin avbetalning eller på sitt lån eller vad man nu har ska betala för, så har de flesta bolag en förseningsavgift. Att de skickar dig en påminnelse. Och den här påminnelsen, tjing, då steg din skuld direkt med 40, 50, 60 kronor kanske. Och vill det se illa kan det också börja ticka en extra ränta. Alltså utöver den räntan som du redan skulle betala och hade förbundit dig till, så tillkommer det nu en dröjsmålsränta. Och bolag rent generellt har ingen så här, laglig skyldighet att skicka påminnelser, utan de kan göra det. Och fortsätta skicka påminnelser och, så här, och räntan gör ju att din skuld växer. Efter ett tag så ger ju skuldägaren upp och känner så här, nu har jag skickat så många påminnelser och det har tickat ränta och jag får ändå inte betalt. Jag orkar inte hålla på med det här mer, jag måste fokusera på min kärnaffär. Jag använder mig av ett inkassobolag istället. Och Moa, du jobbar ju på ett inkassobolag, kan inte du berätta, vad händer då?
Mm. När en obetald faktura kommer till inkasso, så är ju inkassobolagets uppgift att försöka hjälpa handlaren att faktiskt få betalt för sin vara eller tjänst som han har sålt till dig. Så det som kommer ske är att inkassobolaget skickar ut ett inkassokrav till den skuldsatta personen. Och på det här inkassokravet så har man då lagt till en inkassoavgift eller lagt på. Och den är på 180 kronor.
Så då har ju skulden ökat helt plötsligt av absolut ingenting.
Mm, precis så är det. Och det viktigaste när man egentligen i alla steg här är ju att om man känner att man har en ekonomisk situation som gör att man inte har möjlighet att betala hela sin skuld eller kanske väldigt, väldigt lite, så tar man upp telefonen och kontaktar antingen bolaget där man köpte varan eller i det här skedet nu då inkassobolaget för att gemensamt sätta en plan.
Exakt, så det enda man absolut inte ska göra, det är att leka strutt, stoppa huvudet i sanden och tro att allting bara försvinner.
Exakt.
För att då vet ju inte den som har sålt varan eller inkassobolaget om din situation, utan de kan bara utgå ifrån att här är någon som försöker ducka betalning. Så det är det man absolut inte ska göra, utan man ska bete sig som en redig vuxen person. Mm. Kunde man köpa och förbinda sig till att betala för någonting, så kan man åtminstone lyfta på luren och förklara sin situation.
Precis. Och vi vet ju också att väldigt många som hamnar i en skuldsatt situation faktiskt har hamnat där av en anledning. Man kanske har skilt sig, man kanske har förlorat jobbet eller blivit sjuk. Så allra oftast är det faktiskt förändrade livssituationer som gör att man hamnar i en tuff ekonomisk situation. Och det är klart att det kan vara tufft att lyfta på luren, men det blir absolut inte bättre av att strutsa.
Nej, och uppsidan är ju också att det är faktiskt människor på båda sidorna av den här luren.
Precis.
Så att om du ringer och förklarar din situation om skilsmässan eller sjukdomen eller vad det nu kan vara, så kommer ju människan på andra sidan luren på inkassobolaget kunna ta ställning till just din situation.
Precis.
Det är mycket bättre. Vi är ändå människor.
Och måste man ju ändå poängtera att som inkassobolag så har man ju som intention att hjälpa den skuldsatte att bli skuldfri. Så att gemensamt komma fram till en bra avbetalningsplan för att till slut hamna i ett läge där man har betalat sina skulder är ju den största intentionen ett inkassobolag
där
har.
Och det tror jag att ganska många inte visste. Jag tror generellt att gemene man tycker att inkasso, det låter läskigt.
Mm.
Men nej, så är inte fallet.
Men vad händer sen nu då? Om man inte betalar till inkassobolaget?
Om man fortfarande inte får betalt då, då kommer ditt ärende med alla räntor, förseningsavgifter och den där 180 kronors inkassoavgiften gå vidare till Kronofogden.
Mm.
Och Kronofogdemyndigheten är ju en myndighet som inte har möjlighet att sitta och tycka till så mycket och värdera din situation eller inte, utan Kronofogdens enda uppgift, helt känslokallt faktiskt, är att driva in skulder. När Kronofogden får in ditt ärende så kommer de först skicka dig ett betalningsföreläggande som är liksom nästa steg. Hörru, nu är det verkligen skarpt läge. Du har en skuld här, den vill vi driva in. Och här någonstans är din sista chans. Om du inte bestrider ärendet, då kommer ärendet ge utslag. Det betyder att Kronofogden sätter en stämpel på och säger ja, det här kommer, de här pengarna ska in.
Är det här den beryktade pricken kommer in?
Precis. Den beryktade pricken sker ju egentligen inte. Det är ingenting som Kronofogden ger, utan samtidigt som ditt ärende ger utslag hos Kronofogden så kan alla kreditupplysningsbolag nu konstatera ja, men nu har Moa fått en betalningsanmärkning. Och en betalningsanmärkning är egentligen bara så här, ja, det är en markering som säger att här är någon som har köpt grejer men inte gjort rätt för sig. Och har man en betalningsanmärkning så är det väldigt svårare. Du är inte särskilt trovärdig då som konsument i samma omfattning i alla fall. Så det blir svårare för dig att teckna telefonabonnemang. Du får bli hänvisad till kontantkort. Det finns väldigt många hyresvärdar som inte kommer vilja ha dig som hyresgäst. Och du är ju då dokumenterat inte en särskilt bra kund att låna till. Så det kommer att göra det svårare för dig att få lån till vettiga räntor.
Så man blir egentligen utestängd från ganska många samhällstjänster här?
Man blir i viss mån lite grann omyndigförklarad och utestängd. Så det är ett helt klart oönskat scenario. Och samtidigt som du får din betalningsanmärkning så sätter också Kronofogden igång att aktivt jobba för att faktiskt driva in den här skulden. Och här finns det ingen chans för dig att ringa och förklara och göra upp avbetalningsplaner eller kan vi göra någonting åt min ränta, utan nej. Där är det för sent. Och Kronofogden kommer titta på vad finns det för någonting som du äger som vi kan omsätta i pengar. Finns det en bil kanske som vi kan ta? Finns det sommarboende? Finns det några tillgångar? Finns det en häst kanske? Vad vet jag?
Och det är här man då kan hamna i en situation där ens bostad till exempel läggs ut för exekutiv aktion.
Precis. Och Kronofogden beslagtar då dina ägodelar.
Mm.
Helt liksom, de är inte skurkar här heller, utan deras uppgift är att driva in skulden som sagt. Och de kommer sälja dina tillgångar, om du har några, till inte särskilt marknadsmässiga priser. Utan de kommer sälja det bara för att pengarna ska in. För att skuldägarna ska få tillbaka. Men är det så att det kanske finns, vi måste ju alla ha tak över huvudet. Vi är inte inhumana, och i synnerhet inte om det finns barn i hushållet. Så kommer Kronofogden inte kasta ut dig på gatan. Men de kommer titta, aha. Du får ju faktiskt in pengar varje månad i form av en lön. Vi kommer se till här att du betalar tillbaka genom att varje månad ta en bit av din lön. Det är det som kallas för löneutmätning. Och vi kommer ta så mycket av din lön så länge till din skuld, inklusive alla räntor och avgifter som har tickat, är betald i fullo. Och det är inte nice heller. Att helt plötsligt så, trots att du jobbar, så har din arbetsgivare en skyldighet att ta en bit av din lön och skicka in till Kronofogden istället.
Det finns ju en uppfattning idag att man bara kan gå och skaffa sig en skuldsanering.
Just det, det är faktiskt en ganska vanlig fördom eller ett missförstånd. En skuldsanering innebär att man har satt sig så pass mycket i skuld. Man kanske just har väldigt många lån och krediter som växer med räntor som tickar. Och man inser helt plötsligt att hur mycket jag än jobbar, vad jag än gör, om jag har loppis eller om jag minska mina abonnemang och så här. Jag kommer aldrig kunna bli kvitt min skuld. Det har gått så långt och allting har vuxit så mycket. Då kan man ansöka hos Kronofogden om en skuldsanering. Och det ska sägas att det är ingen självklarhet att du beviljas den. Jag tror att Kronofogden beviljar nog mindre än hälften idag av allt det som ansöks. Det finns ingen schablonlösning på huruvida man får skuldsanering eller inte, utan de tittar på ditt individuella fall. Och om Kronofogden gör bedömningen att du kommer inte inom överskådlig framtid kunna betala av dina skulder, ja, då kan du bli valbar för en skuldsanering. Men om du är ung och bara har levt loppan, så kommer Kronofogden konstatera att nej, men vänta nu, den här personen kan ju förvärvsarbeta, jobba i jättemånga år. Jo då, här kommer det finnas pengar att ta in. Och den här unga personen har heller inte bevisat att jag har verkligen gjort allt jag kunde. Utan du ska verkligen i din ansökan kunna visa att du har gjort jobbet, du har skaffat dig kollen på alla dina skulder och du har försökt att göra någonting åt den. Du har gjort uppoffringar, du har försökt göra avbetalningsplaner. Då kommer Kronofogden se på dig med lite blidare ögon. Så att skuldsanering är absolut ingen självklarhet. Sen ska det också nämnas att en skuldsanering pågår i 5 år. Du lever alltså på ditt existensminimum i 5 år. Utav årets 12 månader så är det 2 stycken, jag tror att det är december och juni, som är liksom utmätningsfria. Så 2 av 12 månader får du behålla den hela lönen som du tjänar för att du ska kunna köpa någon julklapp kanske. Men i övrigt så är det extremt snålt leverne i 5 år. Och efter de här 5 åren så stryks resten av dina skulder och du får börja om på ny kula.
Mm.
För de skulder som ingick i skuldsaneringen när du ansökte om den. Har du haft tveksamma omdömet att ta nya lån under din skuldsanering, ja, då kommer de stå där och vänta på dig efter din skuldsanering. Så att den trista nyheten här kanske är att det finns ingen quick fix. Nej. Ur en skuldsatt situation.
Du har ju träffat väldigt många människor som har hamnat i en överskuldsatthet av olika anledningar. Men finns det några vanliga fel eller misstag som du ser att många gör?
Det allra vanligaste felet är förstås att man unnar sig precis allt som man känner för att det är möjligt att inte betala när man gör det. Och vi är alla människor, det är svårt ibland och man är deprimerad och det är tråkigt och regnigt och kallt och man vill bara förgylla sin vardag lite. Man kanske vill se bra ut inför sina kompisar eller till och med inte kompisar men någon på Instagram. Att vi köper saker inte ens för att vi blir särskilt glada av dem, för att vi njuter av dem. Men vi köper och vi konsumerar för att det faktiskt ger oss en liten dopaminkick när vi gör det. Det är en sorts beroendeproblematik faktiskt. Så att ett vanligt problem jag ser, det är ju att man bejakar alla sina impulser utan att ha täckning för det på kontot. Och två, att man inte vet vad man ska göra när man märker att man halkar efter med räkningar. Och när man inte vet vad man ska göra, ja, då är det väldigt mänskligt beteende att stoppa huvudet under kudden och inte göra någonting. Och då har vi precis konstaterat att då blir det inte bra. Då ökar din skuld ganska snabbt. Så att okunskapen om vad man ska göra också är ett väldigt stort problem.
Så överkonsumtion och okunskap.
Det skulle jag säga.
Det har ju varit ett otroligt spännande samtal här.
Jag hoppas att folk får med sig någonting matnyttigt. Jag skulle vilja skicka med här att även om orden är lite tråkiga och laddade som buffert eller budget eller inkasso, så är det så här, det är mänskligt att tycka att det man inte riktigt förstår, att det är läskigt. Men om vi har lyckats liksom dechiffrera lite någonting här idag, då har vi gjort något bra tycker jag.
Så det viktiga är att få koll på sin egen ekonomi. För att förstå vad som händer när man tar ett lån. Förstå vad som händer om man inte betalar. Ta kontroll över sin egen situation.
Ja, precis så. Utmärkt sammanfattat, Noah.
Tusen tack för att du kom hit idag, Magdalena.
Tack.
Hej. Det är bra att prata pengar. Pengar, pengar, pengar.